Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, välkomna till veckans avsnitt av Burleskpodden. Efter en liten paus som vi har gjort så är vi tillbaka. Och det är som vanligt härifrån Custom Music Productions. Jag har min vän och kollega Andreas Hedberg bakom ljudspakarna. Och det är också han som redigerar de här programmen. Han är superduktig. Jag heter Aurora Brännström. Som vanligt, det är jag i etern. Första programmet efter en liten paus. Och jag har en superspännande person här idag. Som gör... jo. Som gör en jäkla massa grejer inom burlesque-scenen och runt omkring kan man säga. Han kallar sig för Nalle the Great och han är Creator of Wonders. Välkommen!
Dun, 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 dun. Hej!
Hej! Vad kul att du är här!
Tack för att jag fick komma.
Mm. Vill du berätta lite grann om vem du är och vad du sysslar med? Om det går.
Nu till sommaren, så när det här sänds, då är jag ute med den Europas största pyroteknisk cirkus som jag var med och startade för 10-12 år sedan, som heter då Burnt Out Punks.
Just det.
Och det blir Europa-turné, men hela juni-augusti. Mm. Det är kanske den sista stora turnén som vi kommer att göra på det här sättet. Vi har en buss från 1963 och som vi är upp till 11 personer som turnerar land, eller ja, Europa omkring. Och den här gången så, eftersom det sista året, så har vi försökt göra mycket Sverige-bokningar. Så vi inviger, vi gör urkultsinvigningen och sen går hela vägen till kör massa festivaler fram till att man måste komma och se oss, för vi avslutar Parkteatern i vårat hemscen, som är då Rålambshovsparkens amfiteater, där vi spräcker publikrekordet varje gång vi är där. Och eftersom det här är sista gången som vi kör, så hoppas vi, 8 500 tror jag vi hade förra gången, så vi hoppas på 12 den här gången.
Ja, det är bra, man ska sikta högt. Då...
Ja, men det kommer nog bli det också.
Mm. Fan vad nice. Vilket datum är det?
Ingen aning. Det är sista helgen i augusti.
Ja, okej. Okay. Det ska jag försöka att pricka in. Jag har sett er en gång med Burnt Out Punks. Och det var faktiskt på Urkult för några år sedan. På den här eld... Det är någon invigningsgrej där.
Var det vår show eller var vi bara en del av deras invigning?
Jag kommer faktiskt
var det en buss med?
Ihåg.
Ja, jag kommer inte ihåg.
Så
bra var det.
Nej,
The DJ was great. We don't have a DJ.
What happens at Urkult stays at Urkult.
Yeah.
Say no more.
But nej. I was fabulous, wasn't I?
Nej, men vadå? Jag kommer ihåg att det var jättemycket eldshow och att jag tyckte att det var cool och så här. Men sen kom jag kom inte...
Ja, men då så.
Men ni måste
du sagt det viktigaste då.
Ja, men eller?
Ja.
Sen känns det som att jag har sett det någon mer gång, men jag tror inte det. Det är mer att jag har hört talas om er och så här, sett typ klipp på YouTube och såna grejer.
Ja, vi vann Kändisbarnvakten.
Gjorde ni det?
Vi kom för första pris tillsammans med Dolly Style.
Oh, wow.
Så vi känner att vi håller på och jobbar upp oss i karriärstegen.
Just det, men gud vad härligt. Men det är liksom, det är ju en grej av det som du gör.
Ja, alltså jag är en sån här förlur som jag aldrig haft ett vanligt jobb. Utan jag har lyckats ända sedan jag gick teaterlinjen på Södra Latin överleva på mig själv som konstnär och entertainer. Och det är jätteroligt att du håller en så pass seriös burlesk-podd. Mm. För mig är ju burlesk så otroligt liten del av artist-Sverige.
Det
verkligen är ett kämpande, mycket ideell drivet, men också community-driven rörelse. Mm. Och som för mig i de andra communities som jag i magi-communityn, i cirkus-communityn, i fysisk komik-communityn, i teater-communityn, alla de har ju etablerade, de har ekonomiska system, det finns marknader som man kan gå ut och att anpassa sig till eller välja att inte anpassa sig till.
Mm.
Men ingen av dem har en sån här briljant podd.
Nej. Yay!
Så att det finns någonting ändå att säga om att ha ett lustbaserad form.
Mm.
För det är just det det gör. Det skapar ena personens lust smittar av sig.
Mm.
Så blir den andra personens lust också.
Men min erfarenhet eller det som jag känner är ju att burlesk Sverige ändå börjar på att liksom stabilisera sig. Alltså inte bara finnas och liksom kämpa sig uppåt utan också stabilisera sig. Och det jag hoppas är väl också att den ska börja connecta med andra delar av konstvärlden. Så att den inte blir så sluten. Det är det som är burleskens lilla problem också. Så här, det är dess magi, men samtidigt problem.
Ja, alltså så länge... Det finns en annan community som jag via vänner har tittat på.
Mm.
Och det finns liksom en hel reggae underground klubbscen i Sverige. Där man kan gå ut till en Kina-krog i Sickla som på natten görs om till ett sound system.
Ja.
Och där folk spelar supernördiga, inte nördigt som musiken är inte nördig, men super... Mm. Alla vet exakt vilken ommix det är utav.
Mm.
Och att det är verkligen en sub-community. Och den sub-communityn har egentligen ingen... Den är väldigt, jag uppfattar, väldigt nöjd med att vara just en sub-community.
Mm.
Och för mig är tanken, eller rädslan kanske var när första hoochie-coochie-klubben var att burlesken skulle vara en fjäril som blommar och sen dör.
Mm.
Och det är det definitivt inte. På det sättet så lever det starkare och har fler fotfästen runt i landet än vad det någonsin har, upplever jag. Men steget från att vara där till att vara en del av den artistmarknaden som finns i Sverige är fortfarande tyvärr väldigt, väldigt långt.
Mm. Ja, men det är faktiskt exakt det jag försökte få fram där.
Man är kvar på något sätt i musikerträsket, att man kan fortfarande göra gig för en backöl. Och i magivärlden finns inte det, i cirkusvärlden finns, alltså det skulle aldrig hända. Om inte det var just ett lustbaserat, att man vill vara med i ett sammanhang.
Mm.
Och tyvärr så är ju burlesk kvar där ur ett ekonomiskt perspektiv. Men å andra sidan så har inte de Sveriges bästa artistpodd. Så.
Nej, men exakt. Åh, tack!
Smycker, det kan jag!
Wow! Verkligen! Men kul att du säger det, för jag har ju siktat ganska högt med den här podden också. Jag tycker att det jag tycker är viktigt är ju liksom att höra vad som händer bakom de här fantastiska numren, eller liksom det man utåt ser, eller kanske funderar på vad 17 håller de på med, varför klär de av sig, vad menar de med det liksom?
Men det är intressant, för jag uppfattar att du sa att du känner ändå att burleskvärlden håller på att närma sig, eller finns en dragning till de andra artistgenrerna. Och det uppfattar jag definitivt att det håller på att hända, och anledningen är för att klubbarrangörerna håller på att bli är nu proffs.
Mm.
Så att, alltså Frauke och alla andra.
Mm.
Men det är så pass många nu som jag var just uppe och gjorde ett fantastiskt gig uppe i Umeå. Uh-huh. Och så Katarina där uppe, och så var vi nere i Ystad nu, och då är det själva teatern som liksom bjuder in till burlesk. Så det finns ju många som är burleskintresserade.
Mm.
Och jag, ur ett regissörssynpunkt, eftersom jag jobbar som artistregissör, regisserar akter, och någon ska på en cruise ship, då hjälper de göra deras 40 minuters föreställning.
Mm.
Och så är det så att burlesken som det har sett ut fram till kanske något år sedan har ju varit väldigt lik. Att har man gått till en burleskfestival så har det varit i princip 20-40 akter som utifrån kan se sig som de gör ungefär samma sak.
Ja, just det.
Så att man tar av sig kläderna och så tasseltwirlar man. Tar av sig kläderna och tasseltwirlar man. Och helt precis så kommer en person in som jonglerar pingisbollar.
Mm.
Och publiken blir helt galen.
Mm. Mm.
Och det leder för mig där jag kommer in i burlesken.
Mm.
För mig har burlesken... Jag upplever att de som är i communityn är goda vänner och tycker om mig. Mm. Men jag kommer inte in i burlesken via communityn.
Nej. Hur kom du in i burlesken?
Så min passion är ju vaudeville och varieté.
Mm.
Och de, i USA då under den stora vaudeville-tiden så var det circuits. Och då var det alla stora, alltså hela halvan, familjerna, Buster Keaton, alla de som blev stora i filmvärlden. De kommer ju från att de har spelat teatrar med komik, slapstick, cirkus, magi relaterad underhållning.
Mm.
Och någonstans när depressionerna började komma i USA så för att locka publik till de här där varje stad kunde ha, till och med småstäder, städer kunde ha konkurrerande teatrar.
Mm.
Ungefär som vi tänker att att Orsa skulle ha två teatrar.
Ja.
Och att vi glömmer bort nu dör ju Folkets hus och parkerna till och med för att det inte finns någon som brinner för att ta hand om dem. Men en gång i tiden så fanns det lust att ha de här verksamheterna. Så att när helt plötsligt vaudeville-scenen började tappa publik så blev den, för att behålla publiken, blev den snuskigare.
Ja.
Den blev mer... mer att den lockade till sig genom att använda det förbjudna och mycket av det var just i form av sexualitet. Mm. Och att där för mig började hela strip sitt storhets, eller sitt, inte storhetstid, för det var nog ganska sunkigt. För det tror jag nog. Jag tror att det var nog väldigt, jag tror inte alls att, jag tror att vi glammar till den nu.
Ja, men vad pratar du om för tid nu ungefär?
Jag är inte bra på årtal, men det är alltså hela Gypsy Lee Rose eran där hon var den första som lyckades bli fin burlesk i en värld av där arbetslösa kvinnor, kanske ensamstående, tjänade sina pengar på att strippa på teatrar.
Mm.
Eller i början hade full body suits. Alltså att man hade kroppstrumpa på sig och stod i påser. Och, så att, men för mig, väldigt länge till och med inom det som blev det vi uppfattar som ren burlesk.
Mm.
För mig var ju alltid blandat. Så det var ju fortfarande ståuppkomikerna, fysisk komikerna, cirkusartisterna och sen en strippakt.
Mm.
Och det uppfattar jag för första gången på riktigt så anammar svenska burleskproducenterna att det finns ett värde i det.
Ja.
Och att det nästan måste vara det för att publiken ska känna att de har fått en hel show.
Just det.
Mm. Och där är cirkeln på något sätt.
Mm.
Och det är där jag kommer in då.
Just det.
Från varietéhållet.
Ja. Okej, så det är någonting som liksom har utvecklats i dig, i liksom kombination med det du har bakom dig, din erfarenhet. Men du, visst strippar du också själv ibland?
Ja. Så jag brukar heter bill myself. Jag brukar jag brukar kalla mig själv för Sveriges största boyleskartist.
Mm.
I alla fall till ytan.
Ja. Men och när, hur länge har du hållit på med det?
Alltså första cirkörföreställningen 1996 i tältet bakom Nationalmuseet. Det var en jättefin trätält bakom Nationalmuseet där det föddes, där liksom där det blev, fick den där första uppmärksamheten. Och där, redan där så var jag en dragande madame på där jag var på stylter och jag födde alla akter.
Okej.
Och
Jag hade alla akter.
Alltså de kom ut. Så kommer en jonglör ut.
Ja, liksom, mellan dina ben. Härligt.
Och jag hade inget connect till dragvärlden. Jag hade inget connect till någon egentligen form av queer kultur yttring. Kanske väldigt mycket queer vänner och så, men kanske mer på ett politiskt synpunkt än det som jag idag skulle säga är queer, skulle uppfattas som queer kulturer som drag kings, drag queens och så. Utan det var mer lust.
Just det.
Och då har det utvecklat att jag hade en fantastisk kostymsömmerska som heter Helena Brinell, som har hon kan ta min kropp, och jag väger alltså 130 kilo och jag är en väldigt stor björn, och hon tittar på mig och går hur gör jag en korsett på det där, och kan lyckas med det. Och hon har ju gått till Skärakademin, så att hon har liksom hela bakgrunden. Och hon lyckades göra tre fantastiska kostymer till mig. Baserat på som lite så Elvira, vackra rosa husfru med husfru tofflor. Och de kläderna, eller vi säger så här. Mitt burlesk, eftersom jag inte... Jag skapade på något sätt de här akterna, och sen efteråt upplevde jag, aha, det finns burlesk, där kan jag också göra dem. Men det var också så att som jag strippade redan i Burnt Up Punks föreställning, där jag har massa folk bakom mig med firefans, och vi har en hel grej, och på slutet så river jag av överdelen, och sen så firetasslar jag. Och sen så här, 5 år senare så i burleskvärlden så kommer upp hela den här grejen, ja men man måste vara certifierad firetassler från from Angel i USA, som är den som har uppfunnit firetassels. Men inte för att gå in i den politiken, men jag känner att jag uppfattar att jag började göra det jag gör. Och sen kom burlesken. Och sen började vi bli bjudna att komma uppträda på Hoochie Coochie och vara konferenser där. Och på något sätt har funnits kvar till idag. Som bara då förra veckan som jag var konferenser på Fröldern Frauke i Ystad.
Just det.
Och då körde jag den akten med fire tassels, utan fire tassels, för att finalakten var en fantastisk eldslukersk strippa som kör fire tassels. Och då var jag tvungen att komma på något nytt som också var spännande. Så jag var tvungen att hur trumper man fire tassels. Men jag tycker jag lyckades hitta den grej.
Okej, och det vill du inte avslöja.
Nej, man får nog komma och se mig.
Jag förstår. Vet du, jag har faktiskt lite samma erfarenhet som du. Alltså vägen in till burlesken. Jag sjunger ju jazz själv, och vi har ju haft våran stil ganska länge. Och så har inte riktigt haft en plats inom jazzscenen så, självklart. Och sen så bara besökte jag en burleskklubb och bara, oh my god, här ska jag vara. Här ska jag sjunga mina New York-doftande, glittriga nummer. Liksom.
Ja.
Så det finns ju en massa olika vägar att möta burlesk. Och det som du var inne på nu, liksom, det tycker jag är jättespännande. Att blanda och föra in andra element. Och liksom så här. Ja, men det är mycket det jag vill göra med podden också. Att bjuda in olika.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Olika folk från olika perspektiv liksom.
Ja. Mm. Det som är häftigt med burlesk är att det blir just ett plattform.
Mm.
Så det blir ett plattform där man kan, där vissa människor har det som sitt trappstegsplattform för att hitta sin konstnärlighet. Mm. Och vissa hittar sin konstnärlighet och märker att de fungerar i det plattformet. Mm. Men det är ett väldigt... det är häftigt just att det är ett community-lustbaserad plattform.
Mm. Jag tycker just det är spännande med burlesken också. Att det verkligen finns ett community som faktiskt samarbetar i mångt och mycket. Och liksom
100%. Men det gör nästan alla artist-communities, upplever jag.
Mm.
Alltså, det finns inte en cirkusartist som inte ser en annan cirkusartist göra någonting och inte ge dem liksom, ja men har du provat att sträcka ut axlarna lite mer där? Mm. Eller en jonglör eller som gör en trick och någon frågar, kan jag få lära mig den? Och så lär man ut den. Så att både i cirkusvärlden, i magivärlden så, och clown- och komikvärlden, så uppfattar jag en enorm öppenhet just eftersom de är lustbaserade.
Mm.
Och den uppfattar jag finns väldigt mycket i cirkus i burlesk också.
Mm. Det här var ju någonting helt nytt för mig också. Det var ju därför jag valde att stanna här. För att jag är ju klassisk skolad. Och förlåt mig alla klassiska musiker. Men ni jobbar inte på det sättet.
Fy!
Ja.
Fy! Fram med handen. Fram med handen. Ja. Så.
Så ska vi göra.
Så ska vi göra.
Och det är tråkigt.
Mm.
Mm. Men det är ju väldigt positivt att höra att det finns andra communityn som ändå också jobbar så här. För jag tror att det är en väg att gå. Att liksom, eller det är den vägen man bör gå egentligen. För att kunna njuta av sin konst och så här. För det blir så det här konkurrerandet. Och när man kämpar och man så fightar som jobb och man baktalar och liksom, men där, ah, men nu spelade jag faktiskt bättre än den, eller så här, jag fixar den här tonerna bättre, jag är ju högre sopran än den här.
Mm.
Och liksom allt det där, det är ju bara kontraproduktivt för en bransch.
Ja, definitivt.
Tycker jag i alla fall.
Men det är nog inte, men det har väl att göra, jag har inte kommit på något bra, jag är ju född i Kanada, så därför jag hoppar in i engelskan ibland.
Mm.
Men jag har inte hittat något bra ord för community på svenska.
Nej, jag tror inte det är fin, eller vad skulle det kunna vara?
För det är någonting jag tycker Sverige är väldigt dålig på.
Mm.
Att om jag flyttade hit nu från Kanada, jag flyttade hit när jag var 12.
Mm.
Så när, om jag hade flyttat hit nu, och så till exempel nu är vi här i Svedmyra, så ser jag att jag hade en lägenhet där, och så gick jag ut här.
Mm.
Var skulle jag träffa en enda person som faktiskt skulle prata med mig?
Mm.
Jag är inte det på gatan.
Nej.
Inte är det på bussen eller busshållplatsen. Inte är det på Konsum.
Nej.
Inte är det liksom på en restaurang.
Mm.
Och att den där första mötet. Ja. Alla är snälla. På riktigt så kan man på riktigt stanna vem som helst och säga jag behöver hjälp med någonting, så kommer de säkert hjälpa dig.
Ja.
Men den där första sociala connectet som gör att man faktiskt kan gå ett steg längre och gå fika, ta hand om, hjälps åt med varandras barn, hjälpas åt med varandras sångkarriärer.
Mm.
Det uppfattar jag är väldigt, vi har inte det naturligt. Kanske i mindre orter så kanske det finns mer att man faktiskt känner flera på orten. Men det som blir så starkt då, i exempel cirkusen, så kan man inte göra cirkus utan att ha träningshall. Mm. Och då blir själva träningshallen navet där folk träffas. Trollkarlar är totala informationsnördar, informationsfreaks. Så att de vill veta allt om allting. Så att om det är så att om jag ska få den här lilla duken att försvinna, så finns det 300 böcker, 400 CDs och 8 personer man kan fråga om information om det. Och trollkarlar gör det. Eller magiker. Jag vet inte om det finns någon genusbra ord för trollkarl. Men sen, och burlesken för mig, det knutpunkten är just festerna.
Precis.
Att det är när man uppträder. Det är själva knutpunkten.
Och det är ju, tycker jag, lite unikt för burleskartister, att de verkligen går ut i publiken också. Gör sin grej och ofta så här, går ut och minglar med publiken. Vilket ju gör att man får en, liksom ett sammanhang som publik också, att säga, men jag är med, typ.
Ja.
Jag vet inte om det var det du...
Men, jag tänker bara, för mig är det ett självklarhet i alla de jag jobbar med. Och inte bara i burlesken.
Nej.
Men kanske i kontrast till... Alltså, nu har vi egentligen inte pratat om mig än.
Nej! Men det måste vi...
Så vi backar lite till vem är jag. Nala the Great. Who is this amazing character sitting here? Bland annat så är jag då clownprofessor. Så jag jobbar då jag drev magisterutbildningarna på Teaterhögskolan som sen blev STDH. Och nu så jobbar jag som scenframställningslärare på DOC, på Cirkusuniversitetet.
Ja.
Och då har jag skrivit en bok, för när jag började, och universiteten har ett pågående process där de försöker bli akademiska. Kulturuniversiteterna. Så att helt plötsligt så har vi universitet som i många år har funnits till, ett för att täcka marknadsbehov, för att man gör skådisar eller ljustekniker som ska ut och jobba på institutioner och friteatrar, eller skapa eget. Och helt plötsligt nu så ska de bli akademisk, konstnärligt forskande individer. Och det blev ett problem, för till exempel det jag jobbar då, som är fysisk komik, det fanns ingenting skrivet om det.
Just det.
Och om det inte finns någonting skrivet, då finns det ju inte. Och då skrev jag då har jag skrivit en bok tillsammans med någon som är bättre på att skriva, som en student till mig som heter Stacy Sachs. Och så vi har skrivit en bok om hur, i princip så handlar det om hur står man på scen som artist i sammanhang som innebär att det finns publik. Och den heter The Clown Manifesto och getts ut av Oberon Books i England. Och det blev ett väldigt stort steg i mitt liv, för att för första gången från att ha uppträtt internationellt i, vad det nu var, 15 år då. Så, och jag räknade ut innan jag hade spelat för över en 500 000 människor live. Och då var det så här, men vad gör jag? Vad är tekniken? Och då så var jag tvungen att formulera den också, så att det inte bara blev en aha-upplevelse för mig, men också för att de som läste det, oavsett om de var i artistbranschen eller inte. Och ett av de stora sakerna i den boken handlar om det som jag uppfattar som fin eller ful kultur. Och då skulle jag vilja idag säga att det finns två marknader för kulturutövning som scenform. Så att du kan vara musiker och du kan vara studiemusiker. Och då i princip så har du ju inte en publik. Du kanske kan ha en publik så småningom, men det är inte en live publik. Och så har du musiker som spelar live. Och om du går på Akis så kanske du blir en fantastisk studiemusiker. Men blir du Tåström? Blir du Ola Salo? Nej, för de har ofta inte artistbiten. Själva artisteriet är inte. Varför? Och då anser jag att det är politiskt. Och det politiska är att i... fulkultur är egentligen fel ord. Folkkultur är det som det kallas. Men det blir mer... Det får mig låta mer underground när jag säger att jag jobbar med fulkulturen. Och då är det egentligen bara för mig så att det är var marknaden är. Cirkus. Inga bidrag från någon. Utan de får pengarna från den publiken. Den betalade publiken ger dig pengar. Du underhåller dem. Trollkarlar, du gör en underhållning. Publiken som har sett dig betalar dig. opera.
Mm.
Folk betalar för biljetter, men vad är det? En femtedel av vad biljettpriset kostar. Ja, så det är lite som SL eller som,
ja,
som, för som lokal transport. Att nästan hela är finansierad av pengar uppifrån.
Ja.
Och sen så finns det en symbolisk summa som man ska betala för att utnyttja det gemensamma.
Mm, mm.
Så helt plötsligt så har vi vissa konstformer som blir betalda utav mecenater, som är då landsting, kommun, stad, eller till och med universitetsskapad konst.
Ja.
Att då måste den konsten förklara sig själv mot bidragsgivaren.
Mm.
Så att ena sidan har vi konst som måste förklara sig själv mot sin publik.
Mm.
Och sen har vi en delning, en mur.
Mm.
Och på andra sidan muren så har vi så har vi konst, scenkonstformer som måste förklara sig mot bidragssystem.
Yeah.
Och jag skulle vilja påstå att det skapar två olika... Det ändrar på konsten.
Mm.
Sen är det så, menar jag på att jag tycker cirkus och magi inte borde få bidrag? Nej, så tycker jag inte. Men mitt stora kamp och min bok The Clown Manifesto handlar om att hur kan jag ta den kunskapen som över hur man jobbar, hur man har dialog med publik istället för att man har monolog som publiken är passiva åskådare till.
Just det.
Hur kan vi använda den kunskapen som vi har lärt oss i som trollkarlar, cirkusartister, komiker. Hur kan vi införa det på andra scenkonstformer, till exempel jazzsångerskor.
Mm.
Så att den här väggen som på ena sidan, den uppfattar jag är 100% en riktig vägg mellan konstformerna och publiken.
Mm.
Där det nästan till och med anses vara fint att publiken, att man inte bryr sig om publiken.
Ja.
Jag gör min grej och publiken får uppfatta det som de vill.
Ja.
Men jag är ute och jobbar med Clown Utan Gränser som organisation jag skapade 20 år sedan. Och då kan man inte liksom komma in och vara fisförnäm och säga jag tänker göra någonting i den här flyktinglägret i Rwanda för de här kongolesiska flyktinglägerna. Mm. Och det är upp till dem att se om de uppskattar det eller inte. Och det är totalt egoistiskt bullshit. Och då undrar jag, varför anses det vara egoistiskt bullshit för den publiken men inte för den här publiken?
Ja, fy fan, så var spännande.
Ja. Och det är där som det är där min politiska relians, liksom, det är där mitt kamp egentligen har varit. Att kunna visa, vi har det väldigt starkt på Danshögskolan. För då har vi liksom danskulturen som jag uppfattar har byggt upp ett väldigt starkt varumärke mot bidragssverige.
Mm.
Och sen, men däremot så känner jag känner inte att det finns ett levande dans, modern dans community som spelar ut mot betalande publik.
Nej.
Och där någonstans det finns massor med bra barndans, men det är fortfarande betalt, det är bidrags bekostad,
det.
Även om det finns biljettpriser.
Ja.
Men det skulle inte fungera utan bidrag. Och i slutändan så är det så här för mig att, och nu börjar jag raljera, men bara så superenkelt.
Ja.
Är man scenkonstnär så har man bara ett jobb. Och det är att skapa ett rum där publiken känner känslor, kan uttrycka känslor. Create a room where the audience can experience emotions.
Mm.
Och sen nästa steg är, hur gör man det bättre?
Mm.
Hur kan jag få dem att bli gladare där, argare där, ledsnare där?
Mm.
Så att om du har en sång som du vet griper en publik, att det är den som är din gripsång, det är där du känner att du brukar ha dem.
Mm.
Ja, men kanske just den så skalar av några musiker. Till och med så att du tar ner den och du kör a cappella i början. Eller att de skalar av en och en, så att på slutet så sjunger du hela sista versrefräng alldeles själv.
Mm.
För att du märker att du fångar publiken bättre.
Mm.
Det enda egentligen skillnaden är att den ena världen anser att det är sången som har självvärdet. Och jag anser att jag skiter i vad du gör för konstform. Det är hur du påverkar publiken som är värdet.
Åh, du sätter ju ord på vad jag... Alltså många saker jag har tänkt på. Det måste ju vara det liksom också som jag har känt inom... Jag har jättemånga vänner som nu jobbar på Kungliga Operan till exempel.
Mm.
Eller Folkoperan eller nere i Göteborg. Som... Ja, de tycker ju om det de gör. de är elitister liksom och de har ju kul, men det är så mycket konkurrens emellan och liksom så sånt finlir att få fram den här perfekta tonen hela tiden och ja, men samma sak, klassiska musiker har jag ju i släkten och sådär. Många timmar i övningsrum och inte så mycket tanke på publikkontakt sen.
Också, jag skulle väl säga inte ens övning. Många som är en väldigt god vän som är klassisk pianist. Och hon kan ju inte ens gå framför en publik innan det är perfekt.
Nej,
och då anser jag att då har man missat hela poängen.
Ja.
Utan man ska ha gjort den för publik 100 gånger.
Ja.
Och sen den 100:e gången, eftersom det inte för mig är musiken. Utan, men vi har samma problem inom cirkus nu. För nu när cirkus som har gått från att vara folk entertainment art har nu blivit under universitetet. Och när den hamnar då under universitetet, då här plötsligt kommer pengarna från bidragssystem och då kan man söka pengar för artistic research och massa sånt. Och då här plötsligt så blir ens ego, ens bubbla och ens eget skapande får otroligt mer värde än vad det har haft innan, där det handlat om att tillblida publiken. Så att vi ser nu en förändring där kanske någon gör en 7 minuters repakt utan att nudda repet. Alltså, och då, och det finns massor med, man kan läsa in hur mycket som helst, man kan säkert skriva 4 avhandlingar om det. Men hur ofta borde någon som går ett 3-årigt cirkusuniversitet träffa en livepublik? Och jag anser kanske en gång varannan vecka. Och de kanske anser en gång per termin.
Ja, just det.
Och då är det för att visa upp det som man har skapat i sin bubbla. I clowneri, clownen Manne har en fantastisk grej där han säger att det finns, clowner kan inte repa. Om en clown går in i en repsal så skapar den en falsk publik. Och då har clownen redan dött. Så att första repet, det är första gången man möter publiken. Andra repet, det är andra gången man träffar publiken. Och då är hela föreställningen skapat i publikdialog. Istället för att man övar på sin monolog och så går man ut. Och alla vi vet, vad händer om 2 personer sitter ner och en pratar för länge? Vad gör den andra till slut?
De stänger av.
De sjunker lite bak i sin stol. De börjar tänka på annat. De nickar och låtsas vara med. Och det är det jag uppfattar är konstens gissel just nu. Att det är det vi på något sätt tror är konst. Att publiken ska stänga av, luta sig lika bakåt och tycker det är fint att de sitter i en plysstol.
Nu vet inte jag om du menade allvar med det, men så här, jag skrev en ganska lång och upprörd text här på Facebook för ett tag sedan om det här med publik, vett och etikett, kan man väl säga.
Det var nästan ett litet manifesto.
Ja, det var ett litet manifesto.
Tyckte jag var fint. Ja. Delartikulerad ilska, helt korrekt.
Ja, det är så här, men det här handlar ju om, för här har jag ändå någonstans berört min publik, tror jag. Och att det är det som föranleder. Fan, nu ska jag kunna ta det här kort då. Men jag skrev någonting om det här, liksom att möta en publik. Därför att, och där jag kommer ifrån, vilket är klassisk musik, så är liksom jag uppfostrad med att kunna ta kritik. Så här, att kunna ta kritik som konstnär och musiker, det är det finaste du kan göra. Undermedvetet liksom. Och det beror ju mycket på att man står i sitt övningsrum och ska göra det perfekt och så här. Och en lärare ska komma och nej, vänta. Ta den här passagen igen så gör du så liksom.
För att hitta perfektionen så är kritik nödvändigt.
Jo, det är det väl. Men sen så, och så det här som du tar upp nu liksom, med publikkontakten, och att då ska man ju också få lov att släppa det liksom. Och nu har jag också gått över till en helt annan typ av konstform liksom.
Det jag uppfattade är det du skrev.
Ja.
Var att den ena var att du började med att säga att du tycker det är viktigt. Jag uppfattade att du började med att säga att du tycker det är viktigt att kunna ta kritik. Men essensen var att du fick den kritiken precis när du skriver av scenen.
Precis, ja.
Och att där man har, och det för mig är någonting som Då skrev jag på Facebook, och vi kanske kan prata om det på podden.
Precis.
För anledningen är att utan att, för mig de har de inte med varandra att göra.
Nej.
Kritiken
Nej.
Är kritiken, och vad som händer med en person när de kliver av från scenen är någonting.
Ja.
Och det där som, det är det som, okej.
Okay. Jo, men precis. Ja, men exakt. Och där har du förstått mig rätt. För jag tycker absolut att man ska kunna ta kritik. Eller så här, annars kommer vi inte vidare.
Ja.
Jag måste få kommentarer. Jag måste få hjälp med vissa saker kanske. Sen är det mitt ansvar att gå ut på en publik, som du säger, gå ut på en scen och möta en publik och få respons och känna sig, det här funkar inte, och så utveckla det. Men
det var en jättefin sång du gjorde, men kanske om du använde stödet lite mer i fjärde det, så hade det kanske
precis.
Blivit lite bättre.
Ja, men det får gärna en person som känner mig, som är lärare till mig, säga någon dag efter.
Mm.
Men när jag har gått av scenen och befinner mig i mitt rus, när jag har fått göra det som allt arbete handlar om, då vill jag inte att någon helt okänd ska komma fram och ge mig tips och råd och klappa mig på huvudet. Och det här handlar väldigt mycket, tyvärr tror jag, om att jag är kvinna också. Alltså, i alla fall så blir det jag reagerar liksom. Och det har hänt mig några gånger nu. Jag har en föreställning som heter Happy Birthday Miss Monroe. Som, och där är jag beredd på att så här, om jag ska tolka liksom, den här tidens största sexsymbol, så kommer folk att ha åsikter. De kommer tycka saker, de kommer förvänta sig saker. Men då tycker jag så här, då kan man gärna fråga mig. Så här, varför, eller hur har du tänkt när du tolkade så här? Eller hur känner du själv när du liksom gör på det här sättet? För jag tänker kanske så här. Och så kan man börja en dialog. Men inte gå in. Och så, för det var en som började gå fram till mig och sa så här, men du, vet du vad? Marilyn, hon sminkade sig aldrig så här.
Mm.
Vet du det? Hon använde inte den här färgen på kajal, utan hon hade så här. Och den här peruken är ju, det är ju liksom fel typ av frisyr för den här. Så då bara lackar jag ur alltså.
Det som jag i Nalslavski-tekniken.
Ja. Mm.
Så det fanns en Stanislavski-teknik, men jag har förbättrat den nu. Alltså nu kallas den allmänt för Nalslavski-tekniken. Jag anser att jag har utarbetat en teknik som jag jobbar med studenter som ska träffa publik. Mycket av den tekniken är baserad på att jag har en tro att när människor är föds, när vi är barn och vi känner känslor, så katarser vi de känslorna. Vi har en fysisk reaktion till känslorna, och efter den fysiska reaktionen så har vi neutraliserat det och vi mår bättre. Man är ledsen, man börjar skrika och gråta, och det kommer kemi ur tårarna och vätskorna och sådär. Och sen så att vi vet att tårar har olika kemiska substanser när man gråter eller när det är vindigt ute, när det är blåsigt ute. Så att kroppen har ett sätt att själv balansera starka känslor. Känsla, reaktion. Man är arg. Då blir man jättearg. Och den argen, och hoppningsvis när man har kommit över den ilskan, så är det över. Nästan alla kulturer jag har mött har ett koncept att man ska vara vuxen. Och den upplever jag i princip är samma. Att vara vuxen innebär att man kan kontrollera sina känslor. Så att en vuxen person börjar inte skratta hysteriskt vid grönsaksdisken vid Konsum.
Nej.
En vuxen människa börjar inte gråta hysteriskt längst bak på Vaxholmsbussen. Utan man kontrollerar sina känslor.
Ja.
Jag uppfattar att människan har lika mycket känslor och lika ofta som det här barnet har. Det är bara det att vi inte har utlopp för det.
Nej.
Det enda stället där jag har kunnat se där det finns ett frizon där människor får ha känslomässiga uttryck är med konsten. Att det är när man tittar på en tavla, när man ser en film, så är det okej att gråta. Det är okej att bli arg. Det är okej att att ha vilka känslor som helst. Det är lite poängen. Och då är det så att vårat jobb som scenartister är att skapa det här rummet där publiken kan har känslor.
Ja.
Det är inte bara någonting som vi ska göra för att vara en konstform. Det är liksom vårat yrkesroll i samhället.
Ja.
Det är vi som ska ge den frizonen i samhället. För att kunna hjälpa andra att befria sina känslor, så har väldigt många konstformer, framförallt scenkonstformer, en filosofi att man på scenen frigör sina egna känslor.
Mm.
Att man hittar den inre, man öppnar helt plötsligt upp sitt hjärta på scenen. Mm. Det är det man tränar. Man tränar att vara tillräckligt trygg på scenen, mm, i situationen, i sig själv, i ett publikmötet,
mm,
att gå in i sorg. Att, mm, gå in i ilska, att ha en partner på scenen som provocerar en medvetet så att jag kan komma till den ilskna nivån så att publiken känner det.
Ja. Mm.
Så att på scenen så sitter vi och övar, öppna hjärtat, öppna hjärtat, öppna hjärtat, öppna, mm, hjärtat, för det är det vi ska göra på scen.
Mm.
Och vad händer sekunden ridån stängs?
Mm. Ja.
Hjärtat börjar stänga igen. Hjärtat går... För att då står jag inte på scenen längre.
Nej, nej.
Utan då börjar den där, då går the armor, själva rustningen, går på så att man orkar gå ut i vardagen igen och inte börja gråta längst bak i bussen,
mm,
eller skratta vid grönsaksdisken.
Mm.
Så för mig, det handlar inte så mycket om din historia, för jag vill inte förminska att du kopplar ihop dem.
Mm.
Alltså kritik och den där ögonblicket efter en föreställning.
Mm.
Men för mig så är den ögonblicken efter är känslig i sin essens.
Mm. Mm.
Och där har vi massa problem. För att är det så att jag sitter och jobbar med människor som ska bli professionella artister.
Mm.
Konsekvent så är det så att hur löser folk det där? Ett, de går ut och börjar be om ursäkt för allting de har gjort. Alltså jag missade det här och missade det. Och vad de gör är att de bara har den här rustningen, yeah, som börjar tala. Så då har vi ett ordspråk som är så här att förstör inte publikens upplevelse.
Nej, precis.
Berätta inte för dem om missarna. Mm. Berätta inte det som har varit, utan låt dem ha sin upplevelse. Mm. För att ofta är det sitt försvar. Man går in i ett försvarställning nästan på en gång. Så att man har öppnat hjärtat. Det är ungefär som att vara kär. Och helt plötsligt kommer man till den där sekunden där någonting händer. Och då går försvaret i. Och den försvaret helt plötsligt... Då, det kan nästan bli ett katt.
Nej, jag är inte kär i det.
Ja, exakt. Eller att man blir elak.
Ja.
Och man blir elak för att försvara sig själv. Mm. Så det är det som jag jobbar väldigt mycket med mina studenter. Att till och med... För jag har nästan, jag brukar säga att om inte någon gråter under mina lektioner har inte haft en bra lektion.
Mm.
För att poängen är att man ska kunna gå till de här ställena där vi som vuxna inte får vara.
Ja.
Och där håller jag med. Och där egentligen så vore det fantastiskt om publiken också förstod.
Ja.
Att just det där ögonblicket efter att man har öppnat upp sitt hjärta för sin publik. Och det är ofta det som jag uppfattar folk känner. Speciellt i sång så är det direkt.
Mm.
De ser ju att någon är där och sjunger. Och kroppen är med och luften. Och på ett sätt så tror jag att folk vill engagera sig.
Mm. Jo, men så är det.
Men vi som konstnärer måste veta att som proffs så måste vi skydda oss just de där. Mm. Och sen är nästa steg att hur många är det inte som också skyddar sig där genom att börja dricka?
Mm.
Och så hamnar du på en cruise ship, liksom artister.
Mm.
Som du snar, för då ska du också gå bo med, du ska gå och äta middag med dem som har precis sett din show.
Mm.
Och folk bara, oh my god, that was an amazing magic. But you know, I wouldn't have done it like that. Och då ska man sitta och äta middag med folk som man bryr sig inte för fem öre hur de tänker att man skulle ha gjort.
Nej, exakt.
Men då också nästa steget, man kan öppna upp frågan och säga, är det kanske en del av jobbet?
Mm.
Men det viktigaste för mig är att man ska ge sig själv rätt till att sätta upp ett försvar efter en show. Men om man kan, försöka att inte förminska publikens upplevelse när man gör det.
Mm.
Men så jag vet inte riktigt om du känner att det kopplar till det du pratar om.
Jo, men absolut. Jag tänker att det där är ju två sidor av samma mynt egentligen. Mm. Och jag har jobbat väldigt mycket på den ena sidan. Det vill säga att inte förminska mig själv.
Mm.
Utan jag kanske var... och missnöjd med vissa grejer, men jag säger inte det. Alltså det kan jag säga till min crew eller mina musiker, men inte till publiken. Så det tycker jag att jag ändå har jobbat bort. Men däremot så har jag inte jobbat bort eller kommit på ett sätt att hantera när okända personer går in i min upplevelse på det sättet. För jag tycker att det är lite samma grej liksom. Och att jag tycker att det är lite tråkigt, för att jag får ju mestadels positiva kommentarer såklart.
Mm.
Och jag uppnår ju ofta det som jag vill, det vill säga att man berör en publik och att de liksom går därifrån och är lyckliga.
Yeah.
Men så det var väl liksom det jag ville skriva om. Att, och det är ju någonting som jag måste jobba med mig själv.
Ja, för du kommer aldrig kunna ändra publiken.
Nej, och så är det ju. Och folk kommer tycka olika saker om det du gör. Liksom. Och speciellt om jag ställer mig på scen och är Marilyn Monroe. Då kommer ju någon att tycka att jag rör mig fel. Eller att jag har fel kläder. Eller att, ja, vad det nu må vara. Eller att jag fokuserar på fel grejer. Liksom. Men jag, och jag skulle vilja att de kommentarerna inte påverkade mig så negativt. Jag skulle önska att jag, trots om det kommer fram någon och säger till mig att Marilyn Monroe hade inte den där sminkningen liksom. Det borde du tänka på, att jag liksom bara, ja tack, det är du som tycker det, och sen så kommer jag ihåg allt det här andra som alla andra sa, eller jag försöker behålla min känsla. För jag, ofta så händer det där mig när jag är jävligt nöjd med mitt eget. Och det kanske är det här som du pratar om, att det är då jag är sårbar.
Ja.
Ja.
Eller på scenen så är ju målsättningen att bli sårbar.
Ja.
Och sen helt plötsligt kommer någon upp på scenen, trots att det kanske är baren efteråt.
Ja,
eller i trappen.
Ja.
Men man är själv kanske på scenen.
Ja.
Men de ser dig på trappen.
Just det.
Och är det, ja, men det är intressant. Hur tar... Jag tror egentligen svaret där ligger mycket i så här, man pratar med folk som lever dagligen med fördomsbehandlingar. Alltså att om man är rasifierad i Sverige och så, och någon bara, ja, men kan du verkligen vara tandläkare? Så här, för du, det är kanske en svart kvinna. Är det du som är tandläkaren? Verkligen? Och då finns det en massa saker, ja, men börja med en motfråga. Jaha, ja. Känns det inte som jag kan vara det, eller? Alltså att man bara... Men det där är hur man löser det. För mig är det inte så intressant. Som det som är intressant är det här med att du kan nästan se det som någonting vackert, att du blev påverkad efter. Betyder bara att du gjorde ditt jobb på scenen. Så att det är en stjärna i himlen, i artisthimlen. Att du öppnade upp. Och sen... Problemet är, för man vill inte heller sen inte öppna upp på scenen för att rädslan att bli attackerad efteråt.
Exakt.
En helt annan tanke som inte har med, och det är det här att det finns ett clownknep till just Marilyn Monroe-gayen. För att om man gör någonting och påstår att det är någonting, då så har folk rätt att ha en förutfattad mening av vad det är. Men om man påstår att det är ens eget, alltså, så att det inte är att jag, om man säger att jag är Marilyn Monroe, nu vet inte jag hur du gör, men då kan folk säga, nej men så var inte hon. Men om man kan säga, ända sedan jag var 5 år gammal, så var jag kär i Marilyn Monroe. Och så tar man på peruken och så sjunger man.
Och
då gör det ingenting om, men hon var inte så, jag vet, men jag hade inte råd med en bra peruk.
Kul att du sa det, du måste komma och titta, för jag leker jättemycket med mina peruker i den här föreställningen. Jag slutar utan peruk. Jag har ingen intention av att vara Marilyn Monroe. Herregud. Jag har inga bröstmänniska liksom. Så här. Nej, men jag vet inte. Och det, liksom, jag plockar bitar som jag tycker är kul. Hon var ju en superduktig jazzsångerska till exempel. Vilket jag har fokuserat på. Så att, och det är ju så. Det är min tolkning liksom. Men sen är det ju ändå så att folk kommer komma in. Och liksom, vadå, jag ska se en person som håller på med eld. Så kanske man ser en bild av det. Eller en estradör. Eller ja, men en sångerska. Så det är ju någonting man måste... Som vi kommer att möta liksom.
Ja.
Jag ska klura vidare på hur man ska hantera de här prylarna.
Det viktigaste för mig är att många konstformer, speciellt skolor, lär ut att man inte kan kontrollera sin publik. Man kan inte kontrollera publikens upplevelse. Och jag uppfattar att man kan det. Och i det här fallet så upplevde du att publiken upplevde, någon individ upplevde på ett visst sätt. Och jag säger, vad häftigt. Och vi har faktiskt makten att se, hur kan jag göra? Är det viktigt för mig? Hur är det värt för mig att se att leka med ett sätt att ändra det? Så att det inte händer igen. Och det för mig är det viktigaste, inte faktiskt vad de säger.
Nej.
Men att vi har faktiskt makten att säga, men varför vill de att jag ska vara exakt som henne? Och så börjar man lösa det. Det för mig är det som gör att varje show blir intressant. Det blir inte att man gör 250 show av Cats som är likadan.
Nej.
Utan varje show, leken fortsätter. Man ändrar lite här och lite där. Och liksom.
Ja, det var en spännande diskussion tycker jag. Det tråkiga är att tiden har faktiskt runnit ut för oss.
I mean, now the great Harald did twice the time on stage. So let's start from the beginning, darling. Okay, so hi, my name is Nally the Great.
Har du någonting som du vill tillägga, någonting som vi har glömt som du kan ta i lite short format liksom?
Ja, du brukar avsluta alltid med sexualitetsfrågan. Och för mig är det intressant för att jag är då en stor överviktig man och att någonting hände när jag började ha på mig kvinnokläder, strippa. Jag är inte tillräckligt bra strippa, jag är inte tillräckligt bra sångare, jag är inte tillräckligt bra magiker. Men när jag gör alla tre saker samtidigt så är jag fan världsklass.
Ja, det är bra.
Och när jag inte låtsas vara en kvinna, jag låtsas inte vara drag, utan när jag är mig själv på scenen och strippar skitsnygga kvinnokläder och mankläder har jag nu också, så blir publiken som pirajer. De tycker jag är så jävla sexy. Och de har ingen aning om att jag är inte sexy. Jag är liksom, jag är en sån som inte ska liksom flirta med folk, för att jag är liksom en stor, jag är en äldre fet man. Så jag ska, alltså, så att hela min liksom självbild över att det är mitt jobb att gå, om jag går och märker att jag går bakom en kvinna på gatan, då ska jag gå över till andra sidan. Och hela den liksom, en form av inte underläge, för att jag är ändå en privilegierad vit man, så att jag inte underläge så, men just i sexualitet hela mitt liv har jag alltid känt att jag inte är sexy. Men helt plötsligt, ja, men helt plötsligt så när jag står på scen, du vet, 350 personer i Ystad som reser sig upp för att jag är fan det sexigaste de har sett. Och att jag spelar inte då, utan jag känner mig sexy då. Och det är för någon, jag har inget svar på det, men det är en av anledningarna som just det renodlade burlesk är intressant för mig ur ett privat perspektiv. För att clownen för mig är väldigt, jag är, min identitet egentligen är clown i slutändan. Och det där jag kommer ifrån. Men clownen, inte det här barnclown-grejen, utan det här trickster-figuren, den som ska vända upp och ner på samhället. Och helt plötsligt så ser jag att det är någonting som vänder upp och ner på mitt samhälle, på mitt, för mig. Att helt plötsligt så bara genom mitt beteende i ett vissa kläder framför ett viss grupp i en viss situation, så trycker jag på sexknappar. Som i och för sig nästan aldrig gör att man får ligga. Men att den värmen och den förlösningen jag känner att publiken också känner sig sexiga. Den är fantastisk. Och den hade jag inte hittat eller inte kunnat renodla om inte vi hade någonting som specifikt hette burlesk. För då hade jag nog gått mer åt, okej, då ska jag hitta mer ett nytt trollerieffekt. Eller att jag ska öva på min fembollstudsjonglering. Eller jonglera tre paraplyer. Men helt plötsligt så blev det nej. Jag ska sy mera snygga kostymer som jag sakta ska ta av mig.
Vad härligt för dig, tänker jag, att alltså, äntligen få känna det. Jag personligen så kan jag säga att det är någonting som har, för att bli riktigt privat, och jag har ju mycket ångest i mitt liv liksom. Men så här, sexualitet är ändå någonting som driver mig framåt, som gör att jag tycker att det är värt att leva. För jag tycker det är så jävla häftigt liksom. Det är någonting vi skapar mellan varandra, och så jag kan bli lite, så här, lite ledsen när du säger att du inte har känt dig sexig. Men vad härligt att du får göra det nu.
Ja, fast det är ingen sin, ja, precis. Men det var den där sista biten som har saknats. Och nu är man fan gammal nog, så nu ska jag vara sexy tills jag dör.
Vad härligt. Nally the Great. Fasen vad kul det var att prata med dig. Väldigt givande. Hoppas givande för er som lyssnar också, men det tror jag.
Tack för att ni har lyssnat.
Vad kallade du din metod?
The Nally Slavsky Method.
Ja. Wonderful.
The Clown Manifesto heter boken.
Och vart kan vi följa dig? Vart hittar vi dig?
Ja, det är väl Facebook.
Mm.
Nalle Lanela.
Mm. Just det, Nalle Lanela, mm. Det är ditt.
Jag har ett Instagram också, men mm. det är, jag tror du skit i följer mig. Kom och se mig strippa istället.
Ja, bra där. Bra slutord. Tack för att ni har lyssnat. Jag ska säga det också att nu är det sommartid, så då kommer vi sända en gång varannan vecka faktiskt. Så att ni är med på det. Och ni som inte har hunnit lyssna här under våren så här, superbra opportunity att gå och lyssna bakåt i tiden. Vi har ju en del avsnitt ute nu. Hashtagga gärna burleskpodden, den amerikanska stavningen. B-U-R-L-E-S-Q-U-E. Podden med 2 D. Jag var tvungen att skriva det i luften. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om 2 veckor. Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Oh.